Alle de andre som vi har med oss på konferansen, de på en eller annen måte kjent av forsamlingen. Men Olof Edstenger, han kanskje mer ukjent. Vi fikk et tips på han og sa at vi må få noen yngre folk som på vei opp I Skandinavia. Så var det en som sa, har dere hørt om Olof Edstenger? Nei, så jeg har aldri hørt om Olof Edstenger. Så sa han, sjekk litt på nettet. Og det gjorde jeg, og da gikk jeg inn på YouTube, og der lå det jammen flere bibeltimer med han. Og jeg fikk også opp en litteraturliste av ting han har produsert, og det veldig spennende. Du teologutdannet.
Ja.
Og du har jobbet I mange år I ACTA, sin søsterorganisasjon.
Stemmer bra. SALT heter vi. Barn og unga I EFS.
Det derfor han har ekstra vann med. Hvis han skulle bli tørst. Nei, han har slitt litt med stemmen, sier han, og trenger litt smøring underveis, så det har jeg stor forståelse for. Hva det du på en måte jobber med ved siden av... Hva gjør du I misjonssambandet, forresten?
Altså, jeg finns med I en arbeidsgrupp I misjonssambandet NLM Ung, då, og jobber med lederutveckling nationellt. Så jeg her I Norge ungefär en gång I månaden och så jobbar jag hemifrån I övrigt.
Och vid sidan av det, det 40% förstår jag?
Ja, precis, det 40% och sen så jobbar jag med en discipleskola på distans I Sverige då, där vi följer Lukas evangeliet och apostlagärningarna under en termin. Och så jobbar jag faktiskt också för Svenska evangeliska alliansen med äktenskapsfrågan, hur vi kan jobba med den och förhålla oss till de angrepp som kommer I vår tid också kring äktenskapet och sexualitet I stort.
Och jag sa att du hade lagt ut en bok också om det tema.
Ja, min sista bok handlar faktiskt just om Gud och sex. Och det är inte bara en ungdomsbok, så är ni intresserade av liksom bredare belysning av de frågorna så kan den passa alla åldrar faktiskt.
Jag räknar med att den skiljer sig från Einar Gelius sin bok I Norge. Du känner kanske inte den.
Jag har inte läst den.
Nej. Det är grejt. Men du på en måte, skal vi si, du på en slags hovedbidragsyter på denne bibelkonferansen, for du skal ha tre emner som vi gleder oss veldig til. Du har fått vanskelige temaer, du har fått tøffe formuleringer, så vi veldig spent på å høre deg, og vi skal slippe deg til på dette viktige temaet, et liv I den helliges nærhet, ganske snart, men først så vil jeg be for deg og for møte. Gode himmelske far, takk for at vi får lov å samle oss her I ditt navn og med hverandre for å bli enda bedre kjent med deg og for å bli mer klar over sider I ditt ord som vi kanskje mangler innsikt I nå. Herre, jeg ber spesielt for Olof Edstenger Og for de timene han skal ha, vi ber om at du må være med oss nå I kveld, og la dette bli et møte med deg gjennom han. Velsign han, og velsign oss alle. Amen.
Vær så god. Amen. Takk. Ja, nei, men det jo veldig spennende at få være her. Jeg som sagt litt nu og da. Och även när jag jobbade tidigare då som generalsekreterare I SALT så hade vi ganska mycket med ACTA att göra. Så jag betraktar mig som en vän också till Espen Andreas Hasle som var tidigare ledare för ACTA. Väldigt fint. Men annars så är jag ju då författare, skriver en hel del. Och jag eller snarare upplever mig kallad att jobba med ämnen som kanske inte så många andra verkar uppleva sig kallade till. Men som ju faktiskt är brännande ämnen som berör oss och som berör de flesta bibelläsare väldigt mycket. Så jag har I grunden en väldigt jag har en hög tilltro till Guds ord. Också för att jag har velat gå I närkamp med bibelordet och märkt att när jag gör det så bär det. Så för mig är det inte en naiv tro utan det är en väldigt solid tro att Guds ord håller att bygga på. Och det hoppas jag att ni kommer märka under mina föredrag också. Nu är ju temat för den här kvällen då ett liv I den heliges närhet. Och det ser ni redan där, ja. Precis. Och det är ju också taget från en av mina böcker som heter just det och handlar då om, ja, det jag ska tala om här ikväll. Lite kort kan man säga att jag vill säga någonting om vad det innebär att Gud är helig. Och också vad det får för konsekvenser i våra liv att den Gud vi tror på som kristna är helig. Viktiga grundläggande ämnen. Men innan jag går in på det tänkte jag faktiskt säga någonting om vad är det vi faktiskt gör när vi sätter ord på vad vi tror på för en Gud som kristna. Det är inte någon hemlighet att i vår tid har det blivit allt svårare att säga att man sitter inne med någon slags objektiv kunskap om Gud. Det är ju extra komplicerat eftersom Gud är osynlig naturligtvis. Men hela vår tid är ju liksom skeptisk till objektiva sanningar. Och man betraktas ofta med misstänksamhet om man hävdar att jo, men jag vet hur den Gud är. Om jag ska tala en hel kväll här om vem Gud är så tänker jag bara börja med den frågan. Jag upplever i svensk kristenhet i alla fall, och jag skulle tro att det är ungefär samma i Norge, så finns det två trender som har gjort det svårt att ta fasta på Bibelns beskrivning av Gud. Och den första av de här trenderna är att man talar om Gud som ett så stort mysterium att man i praktiken inte kan ha någon kunskap om honom överhuvudtaget. Vet inte om ni känner igen det. Man säger kanske så här ungefär att ja, men om Gud kan vi ingenting veta. Det vi i bästa fall kan tala om det är våra mer eller mindre kvalificerade gissningar om honom. Någon som känner igen det? Gud vet som stort mysterium att vi ingenting kan veta om honom. Jag tror att det är jätteviktigt att säga att det här är inte ett kristet synsätt. Självklart är Gud ett mysterium i någon mening. Ingen av oss kan ha en fullkomlig kunskap om Guds väsen. Jag brukar tänka på Jesajas berömda ord att, om Jesus egentligen. Att han är underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsförste. Självklart kan ingen av oss ha full koll på ett sånt väsen, en sån Gud. I den meningen så är Gud stor, han är ogreppbar, han är helig. Å andra sidan bygger ju hela den kristna tron på att Gud faktiskt har valt att uppenbara sig för oss människor. Det är hela fundamentet i den kristna tron. Det är en uppenbarelsereligion. Genom skapelsen, genom bibelordet, genom Jesus själv har Gud gett oss den bild av honom som han faktiskt vill att vi ska ha av honom. Att det sen kan finnas andra aspekter av Gud som vi inte har full koll på, det är faktiskt en annan sak. Vi kan verkligen veta det som Gud har sagt om sig själv. Och jag tycker femte Moseboken uttrycker det här i det gamla förbundet. Det fördolda hör Herren vår Gud till, men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid. Alltså, ja, Gud är stor, han är väldig, han är ogreppbar. Men han är inte outkomlig för han har uppenbarat själv vem han är. Den andra trenden som jag ser i Sverige kring de här frågorna, det är att väldigt många människor idag anser sig ha rätten att själva definiera vilka sidor av Gud som vi vill ta fasta på. Vi talar väldigt mycket om olika gudsbilder idag. Egentligen har vi gått från att tala om Gud i många lägen till att tala om gudsbilder. Vi gör något subjektivt, min upplevelse av Gud eller min syn på Gud. Och så spelar vi också ut de här olika beskrivningarna av Gud eller synsätten på Gud mot varandra. Och det blir särskilt tydligt när man kommer till Gamla testamentets beskrivningar av Gud som jag kommer röra mig ganska mycket kring de här dagarna. Man kanske säger så här att på Gamla testamentets tid då betraktades Gud som en dömande Gud. En Gud som var vred över synden. Som till och med kunde tillåta att hela folkslag raderades ut från jordens yta. Idag däremot vet vi att Gud, han är inte sån. 2000-talets innegud, han är snäll, han är trevlig. Han gör inte en fluga för när. Visserligen beskrivs han alltid, som jag sa, som större än våra föreställningar om honom. Men trots det får han aldrig riktigt möjligheten att utmana de som tror på honom på djupet. Särskilt inte när vi kommer till etiska frågor. Det är väldigt tydligt. Som Nya testamentets författare uttrycker sig på ett sätt som då inte är så politiskt gångbart som vi skulle önska. Ja, då hittar vi ganska snabbt på ett sätt att förklara att den Gud vi tror på idag, han kan inte tänka sig någonting sånt. Vi hade till och med en ärkebiskop i Svenska kyrkan, K.G. Hammar, som sa att ett antal bibeltexter bör vi hänvisa till skräpkammaren. Det ska vi inte läsa idag. Det tillhör en förgången tid. De kan helt enkelt inte störa oss där om de står i skräpkammaren. Det är väldigt praktiskt. För en sån Gud behöver ju aldrig utmana mig på områden där jag inte är bekväm. Men det blir också en väldigt liten Gud. Det är en Gud som är tam. En Gud som jag kan ha i bakfickan och ta med mig vad jag vill. Men som jag hela tiden har kontroll över. Och det stora problemet för mig med en sån Gud, det är ju framförallt förstås att han inte stämmer överens med den Gud som jag möter i Guds ord. Men det är också en Gud som saknar förmågan att förvandla mitt liv på djupet. För en Gud som jag helt och fullt har kontroll över kan ju inte heller utmana mig. Kan inte spränga mina ramar. Förvandla mitt liv. Det här handlar ju om många olika sidor av Bibelns budskap egentligen. Jag tänker på Guds ord om tron som förflyttar berg. Ja, en Gud som jag själv har kontroll över, som jag har i min bakficka och som jag har själv, kan naturligtvis inte heller förflytta berg i mitt liv. För han är inte större än mig, större än mina tankar. Och en Gud som aldrig får vara vred över synden i mitt liv kan inte heller utmana mig att göra upp med synden på ett sådant sätt som ger honom möjlighet att förlåta oss och befria oss. Därför blir det här för mig en helt annan Gud än den jag läser om i Bibeln. Är ni med på vad jag säger? Förstår ni mitt språk? Ja, det är bra, ni får säga till annars. Låt oss då säga någonting om Guds helighet. Det är ju faktiskt den överlägset vanligaste beskrivningen av Gud i Bibeln. Vi glömmer det ibland. Vi talar väldigt mycket om att Gud är kärlek. Det står på tre ställen. Det är en viktig uppenbarelse om Gud. Att Gud är helig står på över 600 ställen. Stämmer till viss eftertanke. Gud är helig, tänker jag egentligen kan beskrivas som att han är den radikalt annorlunda. Han är one of a kind. Helt unik. Det finns ingen lik honom som existerar i den här världen. Paulus uttrycker det så här i första Timoteusbrevet. Gud är den enda härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Det är den helige guden. Han är helt och hållet skild från de saker som han har skapat. Det är egentligen det här som ligger i det här berömda namnet som Gud ger på sig själv. Jag är. Gud är den enda som existerar oberoende av allt annat. Han är i sig själv. Han behöver ingen bestämning. Han är. Och han är den helige. Och det gör ju också att Gud är skild från allting som finns i den här världen som är syndigt, som är bristfälligt. Och till den kategorin hör ju tyvärr vi människor. Johannes, han skriver i sitt första brev: detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Det är bara Gud som förtjänar den beskrivningen. Bara han är helig. Och kanske det här är också ett av skälen till att Bibeln så ofta återkommer till Guds helighet. För det är här kontrasten blir som mest smärtsam, påtaglig. Guds helighet, Gud som är allt genom ljus. Och så vi människor som ända sedan syndafallet bär på synd, otro, upproriskhet. En annan sida av Guds helighet är faktiskt att han är en paradox. En självmotsägelse. Jag var inne på det att Gud, man kan inte fullt greppa honom. Det ligger i sakens natur. Han är både god och sträng, skriver Paulus. Han är både herre och tjänare. Det är uttryck som vi är väldigt vana vid i kyrkan. Kanske så vana att vi inte ens tänker på att det där går egentligen inte ihop. Man är antingen herre eller tjänare. Det är liksom poängen. Och ändå insisterar Bibeln på att Gud, och inte minst Jesus själv, han är både och. Samtidigt herre och tjänare. Eller som uppenbarelseboken uttrycker det: han är lammet och lejonet. Och vi ska inte välja. Han är både och. Och min erfarenhet är att det här med Guds paradox, det är någonting vi inte riktigt så gärna talar om i kyrkan alltid idag. Väldigt ofta försöker vi hellre rätta till Gud så att de här spänningarna i Guds väsen försvinner. Ett extremexempel på det är ju vår svenska författare Jonas Gardell. Jag vet inte om ni har honom på norsk någon gång. En väldigt tongivande från Sverige. Och han har skrivit många böcker också han. Hans bok Om Gud, som bygger mycket på Gamla testamentets texter, sålde ungefär 100 000 exemplar. Helt otroligt. Där ger han sig på ett projekt att revidera hela Gamla testamentets gudsbild. Och man kan säga att grundtesen i hans bok är att Gamla testamentet är som ett lapptäcke av berättelser om olika stamgudar. Som under historien då har fogat samman till en helhet, det vi kallar för Gamla testamentet. Så vår uppgift, säger Jonas Gardell, är att vaska fram vilka gudsbilder som ger en sann bild av den Gud som vi tror på som kristna. Eller vilka som med Gardells uttryck faktiskt då har demoniskt ursprung. Han säger så. Vissa bilder i Bibeln har demoniskt ursprung. Och så gott som alla berättelser i Gamla testamentet som talar om Gud som helig, som domare, krigare, är förstås då sådant som ska förkastas. Det jag tänkt tala om imorgon, med andra ord. Men även om vi inte går så långt som Jonas Gardell, så tror jag att den här beskrivningen av Gud som ett levande både och har blivit mer utmanande för också oss i kyrkan. Jämfört med hur det var tidigare i alla fall. Och någonting som vi går miste om då, det är just den här radikala annorlundaheten hos Gud. Att han inte låter sig inordnas i våra mänskliga system. Vi behöver inte gå längre tillbaka än i vårt eget lutherska väckelsearv för att se att det här var centralt för sådana personer som Carl Olof Rosenius och Lina Sandell. Lina Sandell, hon sjunger några sådana salmer. Vad han tar och vad han giver, samme fader han dock bliver. Det är paradoxen det. Eller den här, sött och surt i livets skål, just så mycket som jag tål. Då sjunger vi kanske inte lika ofta, men också Sandell. Och jag kan väl ibland tycka att de nästan går väl långt, de här fantastiska personerna. Till exempel när Rosenius tillskriver Gud också sådana saker som lidande och sjukdom. Ibland kanske han driver den frågan lite för långt. Men poängen är ändå, de hade fått upptäcka någonting väldigt väsentligt för den som vill ha med den helige guden att göra. Att Gud är en levande paradox, att han är den radikalt annorlunda. Och vi kan aldrig stänga in honom i en begreppsvärld som vi är helt och hållet trygga med. Gud ska alltid oroa oss lite. Annars är han inte Gud. Och man kanske kan sammanfatta det här som att den som har mött den helige guden kan inte vara densamme när man går därifrån. När den helige guden invaderar våra liv, då sker det på ett sånt omtumlande sätt att våra tidigare värderingar, våra prioriteringar kastas över ända. I mötet med den helige får vi syn på saker i våra liv som vi tidigare inte hade sett. Vi tvingas från självcentrering till gudscentrering. Från självcentrering till gudscentrering. Och kallas också till ett nytt sätt att leva. Det här livet som Bibeln beskriver just som ett heligt liv. Ett helgat liv. Jag läste en artikel för några år sedan om en svensk författare, inte Maria Kirchen. Hon fick ett mycket oväntat möte med Gud under en vistelse i ett italienskt kloster. Jag tänkte läsa för er lite ur den här artikeln. I hennes liv har kampen pågått länge. Det rationella tänkandet kontra mystiken. Liv är ordnad med energi, men vem har ordnat livet? Hon vågade sig också in i det mystiska. Det finns något bortom förnuftet. Men att hon skulle frontalkrocka med Gud, det hade hon aldrig räknat ut. Det var Gud som sökte mig, detta är inget jag valt själv, säger hon. Gud sökte henne och drabbade henne med en sån kraft att säkringen gick. Det rationella tänkandet gjorde en paus. Maria Kirchens blick är stadig när hon förklarar att gudsmötet innebar att gå igenom en port. Det krävde en nyorientering, en omdefiniering, ett pockande behov. Lämna allt, följ mig. Hon beskriver det som att tumla runt i en våg och skrapa sig mot gruset på stranden, eller som att vara ett aggregat där strömmen slagits på utan att aggregatet säkrats eller jordats. Mötet var så starkt att hon i efterhand säger att hon helst inte vill vara med om det igen. Jag tycker inte minst den sista kommentaren är väldigt fascinerande. Jag vet inte hur många gånger som jag har hört människor säga att om jag bara fick möta Gud på riktigt, då skulle allt bli så enkelt. Eller då skulle jag i alla fall tro på honom. Här har vi en kvinna som har mött Gud på riktigt. Och hon säger att hon vet inte om hon vill vara med om det här igen. Ska man inte missförstå det, hon blev ju kristen på kuppen. Så uppenbarligen var det här någonting positivt. Men hon fick också upptäcka någonting av den här kontrasten mellan Guds storhet och hennes litenhet. Och så kan man ju mitt i allt säga att Maria Kirchens möte med Gud, ja, det illustrerar ju också den här paradoxen. Att det faktiskt går att möta Gud. För mänskligt talat borde ju inte det vara möjligt. Vi borde inte ha en chans som människor att komma den helige nära. Men gång på gång i Bibeln kan vi läsa att Gud längtar efter gemenskap med oss människor. Som det står i Jesaja 57. Så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Det är väl Guds paradox det, i ett nötskal. En av de bibelböcker som jag tycker talar allra tydligast om de här sakerna och om mötet mellan människan och den helige guden, det är Andra Moseboken. Och i Andra Mosebok 3 kan vi läsa om Mose i en berömd skildring. Så för mig är liksom själva sinnebilden för hur ett möte med den helige kan se ut. Och jag har bett Sam Tore att läsa det här för er.
Moses gette småfe till svigefaren Jetro, prästen i Midian. En gång han drev fe över till den andra sidan av ørkenen, kom han till Guds fjäll Horeb. Då visste Herrens ängel sig för ham i en flammande ild som slog upp från en tornebusk. Han så och se, busken stod i flammer, men den blev inte förtärt av ilden. Och Moses sa: "Jag vill gå bort och se detta mäktige syne. Varför bränner inte tornebusken upp?" Men da Herren så att han kom bort för att se, ropte Gud till han från tornebusken: "Moses, Moses." Han svarte: "Här är jag." Och Gud sa: "Kom inte närmare. Ta skorna av fötterna, för stedet du stod på är helig grund." Så sa han: "Jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud." Då skjulte Moses ansikte, för han var rädd för att se Gud.
När jag läser den här berättelsen tycker jag det är väldigt intressant att se hur självklart det är för Mose att Gud är ingen man kan ha med att göra hur som helst. Det står att han dolde sitt ansikte, att han bävade för att se på Gud. Det här är en reaktion som vi kan se på ganska många ställen i Bibeln. När människor möter Gud, men också när människor möter Guds budbärare, änglarna. Det sägs att den vanligaste repliken hos en ängel i Bibeln, det är: "Var inte rädd", eller hur? Var inte rädd. Och då kan man säga sig: varför säger änglarna det? Ja, antagligen för att människor blir rädda. Det finns en anledning till att de säger så. Och jag tror att det handlar om det här att inför Guds verklighet så tappar vi människor kontrollen. I mötet med Gud blir det så uppenbart att det är inte vi som förfogar över honom. Det är han som förfogar över oss. Det är han som har skapat oss. Och då är det liksom inte läge att börja förhandla om rätt och fel, vad som passar sig eller inte passar sig. Inför en helig lyder man. Helt enkelt. Och jag tror att för oss som kristna, om vi inte har någon plats för lydnad i våra liv, då har vi inte lärt känna Gud som den helige. Jag tror faktiskt att man kan säga så. Jag tänker också att det är här som det här med att Mose tar av skorna kommer in i bilden. Det vi spontant tänker är väl också att man är smutsig om fötterna, man är smutsig om skorna. Därför tar Mose av sig dem. Och det kan nog vara en del av förklaringen. Men det kan också vara intressant att veta att på den här tiden, när man skulle till exempel sälja ett stycke land, ett landområde till en annan, så när köpet hade gått igenom så fanns det en symbolhandling att säljaren tog av sig en eller båda skorna för att liksom tillkännage att det här är inte mitt land längre. Så när Mose tar av sig skorna inför Gud kan man säga att han bekänner att nu är jag inne på någon annans territorium. Han står på helig mark och han ställer sig till den heliges förfogande. Ja. Och det här är ju då ett möte mellan Gud och Mose vid den brinnande busken. Här får ju också Mose en kallelse. Han ska föra hela Israels folk ut ur Egypten för att de ska hålla gudstjänst vid samma berg, Sinai berg i öknen. Och vi ska läsa lite om hur det mötet faktiskt går till och utvecklar sig.
Israeliterna kom till Sinai-öknen i den tredje månaden efter att de hade dratt ut av Egypt på nymånedagen. De bröt upp från Refidim och kom till Sinai-öknen. Israeliterna slog leir där i öknen. De slog leir föran fjället. Moses gick upp till Gud. Då ropte Herren till ham från fjället: "Dette skal du si till Jakobs hus och fortelle till Israeliterna. De har sett vad jag gjorde med egypterna och hur jag löftet dere på örnevinger och bar dere hit till mig. Hvis dere adlyder min röst och håller min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framfor alla andra folk, för hele jorden är min. Dere skal være ett kongerike av präster och ett helligt folk för mig. Detta är orden du ska si till israeliterna." Herren sa till Moses: "Gå till folket. Du skal hellige dem idag och imorgon, och de skal vaske klærne sine. Den tredje dagen skal de holde sig klare, for på den dagen skal Herren stige ned på Sinai-fjellet for øynene på hele folket. Du skal trekke opp en grense foran folk og si: "Vokt dere for å gå opp på fjellet, eller røre ved foten av det. Hver den som rører ved fjellet skal dø. Ingen hånd må røre ham. Han skal steines eller skytes. Enten det er et dyr eller et menneske skal det ikke få leve. Når det lyder et langt hornstøt, kan de gå opp på fjellet." Da det ble morgen den tredje dagen, tok det til å tordne og lyne. En tung sky la seg over fjellet, og det gjallet høyt fra bukkehorn. Alt folket i leiren skalv av redsel. Men Moses førte folket ut av leiren for å møte Gud, og de stilte seg ved foten av fjellet. Hele Sinai-fjellet sto i røyk, fordi Herren hadde steget ned på det i ild. Røyken som kom opp fra røyken av en smeltehavn, og hele fjellet skalv. Lyden av bukkehorn ble sterkere og sterkere. Moses snakket, og Gud svarte ham med høy røst. Da steg Herren ned på toppen av Sinai-fjellet. Herren kalte Moses opp til toppen av fjellet, og Moses gikk opp. Herren sa til ham: "Gå ned og advar folket, så de ikke trenger seg fram til Herren for å se, for da kommer mange av dem til å falle. Selv prestene, som ellers får tre fram for Herren, må hellige seg, for at Herren ikke skal bryte inn blant dem."
Det er en lang skildring, men jeg tycker ibland så kan vi få stanna upp inför lite större svep också. Det målas upp en sån oerhört stark bild, tycker jag, av hela det här mötet mellan Gud och folket. Och det är så tydligt även här, precis som i mötet vid den brinnande busken, att det är Gud som sätter agendan. Han ger detaljerade instruktioner för hur det här gudsmötet ska gå till. Det står att de ska helga sig, alltså tvätta sina kläder, avskilja sig, avhålla sig från distraktion på olika sätt. Bland annat skulle man inte ha något sexuellt umgänge. Och så uppmanar Gud Mose att märka ut en gräns runt berget, fjället, säger ni. Det är just det här att Guds närvaro när han stiger ner på Sinai fjäll, det har en laddning, en särskild laddning, där vi människor bara smutsar ner. Lite grann som det vi läste om när Mose fick ta av sig skorna. Vi kan ju spontant reagera negativt på sån här skildring. Det har jag märkt i alla fall, att när Gud drar en gräns, då rynkar vi lite på näsan och tycker, vad gör han nu egentligen? Jag tänker så här att det här som med alla andra gränsdragningar i Bibeln är ju någonting Gud gör av omsorg. Att han uppmanar ju folk att hålla sig därifrån för att ingen ska skadas. Vi har väldigt lätt att istället läsa in vad som ska hända med de som bryter mot hans påbud. Men han säger ju det här för att inte någon ska gå förlorad. Och som sagt, det gäller inte bara den här texten, det gäller fler texter i Bibeln. Den här texten visar också att Guds helighet i Bibeln, det är alltid en härledd helighet. Alltså, det är Guds närvaro som gör det här fjället och omgivningen helig. Det finns en koppling mellan Guds helighet och helighet i stort. Det är en skillnad jämfört med en del andra religioner, där heligheten ofta står för mysteriet eller för det tabubelagda. Det som är tabu är heligt i många religioner. Så är det inte i Bibeln. Utan i Bibeln är det så att heligheten står inte för det okända, utan heligheten står för det gudomliga. Och det är trots allt skillnad. Det som är heligt i Bibeln, det är heligt på grund av sin relation till den helige guden. Det handlar om att vara avskild till Gud, men också att vara avskild från synden. Det är vad helighet handlar om. Men det handlar också om en äganderätt. Att det heliga är heligt för att det tillhör Gud. Det är Guds egendom. Och det här gäller ju i en mening alla människor. Gud är alla människors skapare. Därför tillhör vi djupast sett vår skapare. Men det blir ännu tydligare för Guds eget folk, som han har friköpt. Och om vi går till Nya Testamentet, så har vi ju till exempel den här formuleringen: Jesus har dött för vår skull. Han har köpt oss och priset är betalt. Därför är vi kallade till ett heligt liv där vi förhärligar honom. Kopplingen mellan den Gud vi tillhör och det liv vi har kallats att leva. Och därför kan ju Paulus faktiskt kalla sig själv för Kristi slav. Ofta översätter vi det med Kristi tjänare, men man kan översätta det egentligen lika gärna med Kristi slav. Han tillhör Gud, han är Guds livegen. Han gör bara det hans herre kallar honom att göra. Och det är det här vi ser när Gud ingår förbundet med Israel. Om ni nu hör min röst och håller bund, säger han, min pakt, ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, till hela jorden är min. Ni ska vara för mig ett rike av präster och ett heligt folk. Så säger Gud vid Sinai. Men det är ju faktiskt så här att när vi kommer till Nya Testamentet, så möter vi precis samma budskap där. När Petrus talar om den kristna kyrkan: ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Även som kristna är vi Guds förbundsfolk. Vi är kallade till ett nytt sätt att leva. Och allt börjar i mötet med den helige guden, där vi blir hans egendom. En tydlig röd tråd här mellan gamla och nya pakten. Och vi ska gå in lite mer på det, men först ska vi få sjunga en psalm tillsammans. Och jag tror att vi står upp när vi gör det. Jag tror det passar av många olika skäl.